podde tillbaks igen. Linus på baslinjen. Ja, han är tillbaka igen. Linus på baslinjen.
När allt kommer omkring så lyssnar du på ett nytt avsnitt av Linus på baslinjen podcast. Och det här är ett nytt avsnitt i hela Sveriges tennisutbildning, baslinjeutbildningen, där alla lär sig av varandra. Idag lyfter vi en fråga som de allra flesta klubbtränare i Sverige någon gång får handskas med, nämligen hur man ska tänka när det kommer till att flytta spelare mellan olika träningsgrupper och övergången mellan de olika bolltyperna. Det här gör vi ihop med Marcus Lindberg, klubbchef i Helsingborgs TK, samt Anna Nyman, ansvarig tränare för Kids Academy i Helsingborgs TK. I avsnittet så pratar vi bland annat om ifall det är ambition och intresse eller spelnivå som styr gruppfördelningar. Hur man hanterar om en spelare vill träna ihop med sin kompis. Vi pratar om tävlingssystemet i Sverige när det gäller juniortävlingar. Och checkpoints av färdigheter och vad det kan fylla för funktion. Vill ni stötta podden så får ni mer än gärna göra, det via länken i avsnittsbeskrivningen. Jag är tacksam för alla bidrag. Nu så kör vi igång avsnitt 5 av baslinjeutbildningen. Då sitter vi här för ett helt nytt avsnitt i vår lilla utbildningsserie här. Anna Nyman, Marcus Lindberg, välkomna tillbaka.
Tack så mycket.
Tack.
Nu ska vi prata lite om det här med att flytta upp och ner spelare i grupper och övergången mellan olika bolltyper. Och i det förra avsnittet så förklarade ni att ni har en struktur i er klubb där vi har en gren som är lite mer för tävlande och en gren som är lite mer för tennisskolan. Men berätta lite hur ni tänker kring det här med att gå från till exempel midibollen till maxibollen. Och vad avgör när ni flyttar upp och ner spelare? Stor fråga, men Anna, den klarar du.
Ja, det är väl... Vi har ju väldigt flytande i just den delen som jag utgår ifrån när vi pratar om det här i Kids. Ja. Vi har ju, det är lite mer som en stor grupp där vi inte har bestämt bollar riktigt, utan vi blandar bollar ganska mycket på träningen beroende på vilken övning vi kör. Mm. Det kan ju vara att vi kör en volleyövning där vi använder en midiboll på de spelarna som kanske vanligtvis tävlar med en hård boll till exempel. Mm. Så att det beror mycket på vilka övningar vi spelar och tränar på, vilken boll vi har.
Så en träning kan innehålla både orange och grön prick i boll till exempel?
Jaja, en träning kan innehålla nästan alla bollar. Okay. Så att det beror lite grann på vad vi försöker få ut av det. Mm. Så att det här med att vi kör väl kanske inte så där att man har du ska spela med maxiboll den här terminen och det är det som är liksom står skrivet i sten, utan vi har att man kan spela flera olika bollar där beroende på vad det är, och försöker kanske avdramatisera det här med bollar också. Jag vet att många kanske tycker att det är lite jobbigt att har man spelat med till exempel en hård boll är det jättejobbigt att byta till en maxiboll. Mm. Och vi försöker ganska mycket avdramatisera det här. Utan man kan spela med olika och det beror helt på bara vilken övning vi kör.
Just det. För den har man hört några gånger att det är mycket svårare med den här mjukare bollen.
Ja, det kan man höra.
Just det. Men så gruppen ni har liksom har ingen boll de utgår ifrån alls då, eller? Liksom
i... Jo, vi har väl det, men det är ju inte så att det måste alltid vara den bollen. Men det är klart att om man har en grupp, men jag har ju grupper där hälften tävlar med maxiboll och hälften tävlar med hårdboll till exempel.
Okay.
Och då är det ju lite grann att ja, man får spela lite grann med båda de bollarna i den gruppen och även med midi, beroende på som sagt av vilken övning vi kör.
Det är ju lite så tyvärr där är lite grann hur tävlingarna just nu ser ut i 12 år yngre. Så måste ju vi rätta oss lite efter bollen emellanåt också då. På grund av den tävlingsstrukturen då. Vi skulle vilja ha en liten annan styrning, en liten annan tävlingsupplägg från svenska då. Vi vet att alla klubbar kan lägga upp tävling hur de vill, men vi skulle vilja se en helt annan styrning där, där man till exempel då har möjlighet att använda midibollen lite längre i träning och kanske då kunna använda även maxibollen lite längre innan vi går på en vanlig boll också då.
För ni menar att det blir en stressad övergång när spelarna ska tävla med en annan boll än vad ni tycker man ska träna med då?
Ja, det blir det både för spelaren och föräldern då. Vet inte varför föräldern är med i det hela egentligen, om det är prestige eller vad det kan vara. Jag vet faktiskt inte, men barnen kan bli lite stressade ibland att de kanske tävlar med en viss boll och så tränar vi med en annan boll. Vi ser ju det väldigt, väldigt långsiktigt, men barn har ju ibland lite svårt att göra det, så att säga. Så, ja.
Men om spelaren eller föräldern vill spela med en hårdare boll, ger ni efter där ibland då, eller? Eller är det alltid ni som styr med järnhand där?
Nej, men om man tänker så här då lite grann, att ju mer egentligen barnet satsar och föräldern förstår och så där, så klarar vi av att spela med rätt boll. Gör vi lite grann genom dialog och sånt här. Men om prestigen eller liksom det här viljan att man tror att vanlig boll, att det är, ja men då spelar jag högre grupper liksom. Så ibland så får man ju ge med sig lite grann där då. Men samtidigt vet ju vi då, och det försöker vi förklara också, att då kommer inte utvecklingen vara lika bra. Och det försöker vi förmedla och sånt här. Och sen blir det lite grann att, ja, men att vi landar i den bollen som vi tränare vill då. Men ibland landar det kanske då i den bollen som, ja, vissa barn eller föräldrar vill ha. Det får vara lite sådär emellanåt i behållandeskapet. Så att, ja,
du var inne där lite på tävlingsstrukturen. Kan du bara dra lite kort, hur skulle du vilja att det såg ut stället?
Ja, alltså först och främst så skulle vi skulle vilja se att upp till 12 att man mixar tjejer och killar i samma klasser. Och det är allt ifrån att man kan hitta en rad massa olika konstellationer i både dubbelspel och få mer spelare och en större variation i singelspelet. Mm. För det vet vi ju också att i ett område så finns det begränsat med spelare och där nöter man ganska bra på varandra. Så först och främst så skulle vi vilja se att vi slår ihop tjejer och killar och gör större klasser av det för större variation.
Som man tränar ibland, missar det.
Ja, alltså vi tränar ju tillsammans, så varför inte spela matcher tillsammans? Och det är ju faktiskt så att många av tjejerna, alltså det är inte säkert så att killarna är bäst i en 10-årsklass eller 11-års eller 12-års. Utan det kan ju faktiskt tjejerna lika gärna vara lika bra. Kanske till och med lite bättre. Det är ju sen i puberteten, efter puberteten, när killarna får lite muskler och sånt där som de rycker. Men upp till 12 år så det skiljer det ju inte.
Nej, det håller jag med om.
Alls någonting. Mm.
Just det.
Vi har ju testat det här ett bra tag nu i våra tävlingar och det funkar ju otroligt bra. Och det blir ju bra variation om man spelar mot spelare man inte har spelat mot förut.
Ja.
Sen vill vi ju även ha i 10-årsklassen att man har midi upp dit. Så att nationella tävlingar har även midi-klass. Det är ju ganska få midi-tävlingar i vanliga tävlingar då, nationella tävlingar.
Ja.
Så då tänker vi att man kan köra en B-klass i en 10-års där man har midi istället då. Och kör max och likadant i 11. Att man kör hårdboll till exempel i en A-klass och maxiboll i en B-klass.
Ja, ja. Jag med.
Att vi försöker ha mycket poolspel istället för som det är nu, att det ibland kan vara utslagning i 12. Det är ju,
och det är andra,
det är ju inte särskilt utvecklande. Utan,
nej. Och den andra delen är ju att få upp antalet matcher. Att upp till 12 år att du får möjlighet till att spela fler matcher. Så det vill vi ju att allting under 12 år utgår ifrån poolspel. Och sen så går man även vidare till dag två i ett poolspel där också. Mm. Och då får man ju lite grann fördelningen dag ett. Mm. Att de som vinner lite mer, då får de mötas dag två. Mm. Och då blir det kanske lite tuffare matcher för alla dag två. Alltså jämnare, tuffare matcher. Och det är det vi letar efter lite grann i svensk tennis. Att för skillnaden på barnen idag när de tävlar är ju ganska stor. Det var det kanske inte förr, men idag är det väldigt stor skillnad. Ja. Och då måste vi hitta detta lite grann. Och då får man hitta ett system som gör det. Just nu får ju föräldrar, för det är ju föräldrar som anmäler till klassen. De kan ju anmäla till både A, B och C. Och det anmäls hej vilt.
Hur guidar ni föräldrarna där liksom, för att de ska hamna rätt i de besluten?
Väldigt tydligt. Vi har ju som sagt en tävlingsplanering för de som går i Kids och börjat tävla från midi och upp till 12 där. Och då är det en väldigt tydlig planering med vilken tävling de ska spela, vilken klass de ska spela. Så att jag har kollat upp där de ska spela, till exempel den här killen ska spela 12B. Mm. Den här tjejen i hennes tävlingsplanering så är det mycket SO-tour midi till exempel. Mm. Och hålla lite koll på hur det går för dem under tävlingar också, så att det blir rätt tävlingar, rätt antal matcher och försöka hålla en positiv vinststatistik också där.
Ja, det är superbra ju. Och om vi går tillbaka lite till träningsmiljön. Även om ni jag förstår att ni har en stor grupp och ni blandar mycket och så vidare. Följer ni någon form av mall liksom, i vart ni placerar spelarna i schemat, eller vad är det som avgör om man flyttas upp eller ner, eller kan man ens säga så?
Ja, alltså schemat ser ju ut som ett vanligt schema som i de flesta klubbar, kan jag tänka mig, att spelarna har, till exempel att du tränar klockan 3 en onsdag och då är det dessa spelare som spelar där, så det ser ju ut så, även om vi kan flytta runt och att någon kan hoppa in där lite extra i någon grupp och sådär. Men vi går ju ganska mycket efter ambition på grupperna. Sen är det klart att spelnivå måste ju vara något sånär. Men även om det är någon som kanske är lite svagare spelmässigt, har den ambitionen och är väldigt, väldigt seriös på träningarna, då kan det funka alldeles utmärkt att ha den i en grupp som kanske är lite starkare.
Just det.
Det kommer ju in här i och med att vi själva, alla tränare i de här delarna, alla för övrigt i hela klubben önskar vi det, men det är ju vissa delar som kanske är lite svårare att vara med och spela. här klarar ju de flesta tränarna att vara med och spela med barnen. Då. Så där försöker vi, och även att vi tar in sparring. Och därför behöver det inte vara helt homogena grupper, utan det kan skilja lite grann i spelstyrkan.
Ja, just
det. Men ambitionsnivån är ju viktig. Att vi sätter grupper där spelarna har samma ambitionsnivå.
Just det. Men då följer ni liksom ingen systematik där de ska klara att de ska kunna det här, då flyttas de upp, utan det är en subjektiv bedömning när ni känner att nu är de redo för att testa det här liksom.
Jo, det kan vara subjektivt om man så säger, men i och med att vi, alltså Anna är ju ansvarig för det här gänget och har ju koll hela tiden med alla tränare som är involverade och har jättebra koll på alla spelare, så har ju hon checklistan så att säga och prickar av. Om du förstår vad jag menar. Vi behöver inte ha uppritat att du ska klara 10 forehandcross i den här området och sånt där, utan det är ju lite grann att vi känner av det. Och i och med att det inte är först och främst heller spelstyrkan som avgör gruppsättningen, utan ambitionsnivån.
Ja,
vi har kanske ett litet annat system än många andra, men vi skulle rekommendera många att testa det här med att vara med och spela väldigt mycket med dem och även ta in sparring. Alltså. Det
ska jag säga, att de sparring vi tar in, det kan ju vara bara de som är 1 eller 2 år äldre eller de som är lika gamla till exempel, som kanske har kommit lite längre och gå in och spela med. De spelarna som vi tar in tycker oftast att det är jätteroligt att vara ledare också, ja, och vara med som sparring. Så att vi har ju ganska ofta barn som inte går i kids längre, utan kanske går i våran andra del, pro till exempel, som kommer dit och står och kollar lite grann. Ja, vill du komma ner och vara med och hjälpa till här? Ja, jättegärna, innan deras träning till exempel. Mm. Och det är ju suveränt för alla. Då får ju de kanske öva dels på deras volley, ställa sig på volley mot några stycken, eller att vara med som ledare då, som sagt, och växa lite grann som personer där också. Och det är ju en win-win, eftersom de spelarna jag har till exempel då får en lite uppåtsparring där.
Vi har ju det som vi säger, som nästan alla säger, att det är viktigt att se spelaren. Men vi tycker nästan att det är ännu viktigare att spelaren känner sig behövd. Att man får den, att man känner sig behövd i sin förening. Och då nyttjar vi detta på ett bra sätt, att de får komma ner som ledare och visa lite för de andra.
Ger ni dem en lön då?
Nej, det gör vi inte.
Är det en fråga?
Ja, nej, men den kanske är berättigad. Jo, men alltså, om man ska gå in på den biten, så är det ju klart och tydligt så att när du har en utbildning i klubben, då får du lön.
Okay.
Och utbildning, det kan du inte börja förrän du är 13-14, tror jag, eller någonstans.
Nu kommer en massa lönekrav efter det här avsnittet.
Ja, så gör det. Nej, men så fort du har skaffat dig en utbildning, och det är ju första stegen, bastränarutbildning och sånt där. Så fort du gör. Och det glömde jag ju säga på minitennisnivån, att där har vi ju Samuel Ekberg som kör då internutbildning för alla teamtränare som är med i minitennisen, så att de blir riktigt, riktigt skolade i det här med minitennisen.
Ja, just det.
Och,
ja,
men... så vi har en klar och tydlig struktur där, vad som ska göras där då. Ja. De har 2-3 träffar per år.
Den här andra grenen, mer tennisskolan som ni har, funkar det på samma sätt i tänket kring liksom mellan de olika bolltyperna och grupperingar? Eller funkar det annorlunda för de som inte tävlar lika mycket?
Ja, det funkar inte riktigt på samma sätt. För det tycker vi, alltså det sociala sammanhanget är ju ännu viktigare där, tycker vi. Och då kan det ju vara så att två kompisar inte riktigt håller samma spelnivå, men de vill jättegärna göra detta tillsammans. Och då givetvis så tillåter vi dem att göra det. Och det är ju inte så att det är svårare att spela med en maxiboll kanske, eller en hårdboll, utan i många fall så kan ju till och med vara lättare att spela med en maxiboll än en midiboll. I och med att den studsar lite mer och kommer till spelarna och sånt här. Så att man går från midi till max eller maxi till hårdboll behöver ju inte betyda att det blir svårare för den här som kanske ligger lite efter sin kompis då.
Ja, just det. Jag är med.
Så det försöker vi, och det kan ju vara syskon som vi spelar ihop och lite grann sånt här också. Så att, nej, i tennisskolan så försöker vi lite mer, när kan spelarna spela och vill de göra detta tillsammans med någon och lite grann sånt här.
Ja. Men på Academy-delen då, där tar man inte hänsyn till att två stycken är kompisar på samma sätt.
De spelar ju så otroligt mycket, eller otroligt mycket, men de spelar ganska mycket. Och jag menar, är man på hallen och runt omkring, runt träningen är, så träffar man ju nya kompisar. Och så mycket, vi har ganska mycket aktiviteter runt omkring själva träningen också, att vi åker på klubbresor ganska mycket och så att det blir att man träffar nya kompisar och grupper man är. Så att där blir det ju att även om du kanske inte kan spela med din kompis, så kommer du ändå få ett gäng andra kompisar med dig. Så att målsättningen är ju också där att försöka att alla ska lära känna alla i, oavsett vilken grupp man spelar i. Så ska man kunna spela med alla, man ska kunna vara kompis med alla och prata med alla. Så att när man kommer till hallen så har man alltid någon att vara med och hänga med där. Det är ju, alltså... Det är klart att vi har saker att jobba på, och det är ju kanske en sak också att jobba på för oss, men det är ju i alla fall målsättningen. Och jag tänker att, som Marcus sa, om det är någon i en tennisskola som kanske tränar en gång i veckan, då har ju inte de det sociala där och kanske träffar så jättemånga, och då är det ju såklart viktigare att, att de får ha det sociala på sin träning då och sin kompis där. Den kanske är den tryggheten de har också.
Just det. Jag är med. Det är lite spännande det här med de här liksom två
på delarna ni har delat in verksamheten i. Kan ni säga, vad finns det för och nackdelar, tycker ni, med de här två spåren i skolan och den mer academy-delen?
Ja, nackdelarna kan ju vara lite grann då dels att man väljer fel. Det kan ju vara en nackdel att i tennisskolan där finns egentligen jättemånga som egentligen vill tävla mycket mer men inte förstår vårat upplägg riktigt och så där och inte kommer till match och tycker det blir väldigt, väldigt tråkigt då. Så där finns ju en nackdel att vi kan missa lite tävlingsspelare, även om vi ska försöka bli bättre även och introducera lite mer tävling i tennisskolan också, speciellt i de yngre åldrarna då. Så det ska vi ju titta på och göra den delen bättre när det gäller det. Och en annan nackdel är ju att det blir lite två separata verksamheter. Det blir liksom lite klubbar i klubben, så att säga. Även om vi försöker sudda ut det när vi har våra sådana här aktiviteter, äventyrsprogram. Där vi kör väldigt mycket efter ålder och inte lite efter tenniskunskap. Och där kan man träffas lite grann över gränsen och sånt där. Så det är väl egentligen nackdelarna så sett. Men vi tycker att fördelarna väger över mycket mer. För att det är ju, barnen är ju olika. Återigen som vi var inne på där, en del barn bara bubblar efter och får tävla. Vi vill ju tävla i allt liksom, och det gör de ju på fritiden hemma och med syskon och allting sånt här också, och då kör det är ju de barnen som hamnar här i våran academy-del, de som vill tävla mycket, utmana sig själva och sånt där. Så det tycker vi är viktigt att man från start får chansen och särskilja detta då.
Ja, jag är med. Ja, riktigt spännande. Är det något mer ni tycker vi ska tillägga på det här temat innan vi avrundar den här delen?
Nej, vi har nog fått med det mesta när det gäller, ja.
Ni har precis lyssnat klart på ett nytt avsnitt av baslinjeutbildningen. Hoppas ni tyckte det var intressant. Det här är en fråga som berör väldigt många tränare. Jag har själv varit i ett antal olika klubbar där den här frågan alltid blir aktuell. När föräldrar eller spelare vill spela med en viss boll som man själv som tränare inte anser kanske är det optimala. Vem ska träna med vem? Kompisar vill köra med varandra fast i olika nivåer och så vidare och så vidare. Kul att vi fick ta del av Mark Lindbergs och Anna Nymans tankar kring det här ämnet. Och kanske kan det leda till en liten diskussion även kring tävlingsstrukturen. Vissa av de här förändringarna är ju väldigt intressanta och ganska relevanta. Varför tävlar inte killar och tjejer mer och oftare med varandra eller mot varandra när man tränar tillsammans så gott som dagligen? Midibollen, upp i åldrarna, poolspel, supervettigt. Ja, hoppas det kan leda till diskussion. Och vem vet, kanske en förändring till det bättre så småningom. Tack för idag.
Jag sitter med Petter Bontin, grundaren av House on Bontin, destinationen för smarta träningsverktyg. En av era storsäljare är ju Surfmastern. Berätta mer om det här träningsredskapet, Petter.
Ja, Surfmaster är ett helt fantastiskt träningsverktyg och är väl världens mest sålda träningsverktyg för surf.
Just det.
Finns i tre stycken olika storlekar. One ball, two ball och three ball som är för de minsta till tävlingsseniorer, till vuxna och till tävlingsspelare. Det passar alltså för alla.
Ja.
Man kan säga också som är unik med den här produkten. Förr i tiden stod man med en tennisstrumpa och tre tennisbollar.
Ja, ja,
precis. Här har du riktiga grepp, ja, så att känslan blir korrekt att hålla i ett racket, så att säga.
Ja.
Och även hur man markeringar för att sätta kontinentalgreppet.
Just det, så man kan kolla så att man håller rätt grepp.
Ja.
Och hur använder man det här redskapet?
Ja, det är ju ett verktyg som är till för att du ska känna och förstå servrörelsen.
Ja.
Och det här är lite svårt att förklara i ord. Man behöver liksom pröva för att förstå riktigt vad jag menar. Men ja, gör man fel rörelse så kommer servrörelsen att börja bobbla. Ja. Den kommer så till dig i bakhuvudet. Och ja, du kommer att känna att det här känns inte bra.
Just det, så det är till för att lära sig servrörelsen. Sen helt enkelt.
Ja.
Och det är ju bra då för juniorer till exempel, eller vuxna som håller på att sätta en korrekt serverrörelse, men kanske även för bättre spelare som kan använda den för att slipa tekniken eller i uppvärmningssyfte, som jag har använt det till exempel.
Ja, stämmer perfekt. Så den passar alla spelare oavsett nivå.
Lysande. Och den här hittar man ju hos houseofbontin.se, Servemaster.
Och använder ni rabattkoden Linus så har ni 15% hos House of Bontin på hela sortimentet förutom slingerbag och redan nedsatta priser. Linus för 15%.